jag fick ju ett ämne här som inte är så lätt att få på 10 minuter, det kan jag ju säga. Lagarskiftet. Hur många är det som kan någonting om lagarskiftet här ute egentligen? Några stycken har lite mer eller mindre kunskap. Jag är ju jätteintresserad av varför ser det ut som det gör på Aspberga. Och för att kunna göra det som Björn säger är ju det att då måste man ta reda på varför går gränsen här? Varför ser den här gården ut som den gör? Och varför har saker och ting utvecklats? Och den absolut största punkten för det var 1859. Det hade säkert pågått ett tag och stora diskussioner tror jag det har funnits som idag inte man hittar inget material om det. Man hittar bara om det lantmäteriet har skrivit och de protokollerna som var grunden för lagarskiftet och som var auktoriserad 1862. Men för att prata om lagarskiftet då måste man ju börja i någon ände och jag har tänkt att börja på 1820-1830-tal. Då alltså var Aspbergaborna relativt osams här ute. De bråkade om marker, de bråkade om hur man skulle odla. Så att stora försök gjordes alltså med förlikningsmän här ute som under många år försökte få Aspbergaborna att vara sams. Men de mitten på 30-talet ansåg de har skrivit det att vi ser ingen möjlighet till en fortsatt förlikning på Aspberga. Och kanske det ledde fram också till att på 50-talet att man började fundera, vad ska vi göra? Det går inte att vara osams om varenda grej här ute. Så att då begärdes ju enskifte. Och jag vet inte exakt vilket datum enskiftet begärdes, men jag vet att första mötet som hölls här ute när lantmäteriet kom ut, det var 4 juli 1859. Och då samlades Aspbergaborna och var helt eniga. Det är helt fantastiskt. Att man hade alltså haft en process innan det här mötet och var eniga om att göra den här förrättningen. Det finns ingen punkt någonstans i protokollen där de är oeniga. Inte den 4 juli i alla fall. Och där bestämdes att man skulle göra en karta. Det, alltså, man hade med en kartritare som la upp skisser och sen väntar man alltså fram till, måste jag titta, 1860 i juni 25 juni då var möte 2 och då hade man alltså en nygjord karta och man satte upp gränserna på den här kartan och man träffades överenskommelse om hur skiftesdelningen skulle vara här ute. Jag återgår lite till enskiftet. Det var en reform som kom ifrån slutet av 1600-talet. Det utvecklades en enskiftesreform, eller förordning, som var lagen för hur en förrättning skulle gå till. Och den stora grejen fram på 1850-talet, det var det att vart det en förrättning, att någon hade begärt enskift. Man kunde vara ensam eller man kunde vara flera stycken. Men i de allra flesta fall i Sverige så kände sig alla tvingade att vara med. För att hade bara 5 stycken här ute velat vara med på den här förrättningen, då hade de norpat åt sig de allra bästa bitarna. Och de andra som fick behålla skräpet. Och det hade hänt på några ställen och det kunde man kunde inte vara utan. Och det andra var att i den här förordningen så var det alltså tvångsflytte. Man var tvingad att flytta. Och Det är hårda grejer som... Så jag kan ju ha läst de här och jag tycker det är riktigt hårt. Alltså.
Mm.
I många fall så var folk tvingade. Och det var en hierarki här ute som i alla de här förrättningarna. Att man värderade folk efter andelar och efter vilken bostad man hade. Så att den 26 juni. Då gick man runt här ute och besiktiga alla hus. Och man upprättade den här skifteskartan, ja, och föreslagna gränser. Och alla var eniga. Det är också helt fantastiskt. Det finns ingen notering i protokollerna att det fanns någon oenighet. Sen går vi fram till 26 oktober 1860. Då visades hela skiftesläggningen och alla var med på den här planen. Jag undrar ju lite hur många möten var det emellan. Det skulle jag vilja ha mera kunskap om. För att det naturligtvis så har det varit otaliga möten ut på Aspöja. Och för att det var ju ingen billigt att ha en förrättning då heller. Så alla ville ju vara liksom så, ha så mycket på fötterna så att de här förrättningarna gick så snabbt som möjligt. Sen går vi fram till 9 oktober 1960. Det är måndag och det är alltså ett arbetsmöte som egentligen pågår i 5 dagar, hela veckan. Och man går alltså runt på Aspöja, stakar ut alla marker. Man sätter upp punkter som gäller än idag. Alla våra gränser är utstakade de här 5 dagarna. Och alla samfälligheter går igenom och präntas in på den här kartan. Sen vid det är en lite rolig grej här, och mycket av det här finns alltså i Sandels bok. Va? Men vid justeringen, alla skulle justera de här protokollerna, och vid justeringen så finns det en enda oenighet som Bengt Skärlund kommer med, som då som jag förstår så är det Sandells gård som Bengt Skärlund fick då 1-3. Han ville ta upp foder och lägga det på Söderholms mark. Men det tyckte inte Karl Johan Söderholm om, och lantmäteriförrättaren avfärdade Bengts yrkande. Punkt. Sen var det färdigt med det. Och det läser man lagskiftet så är det enda grejen som man inte har kunnat hålla utanför och lagt locket på, om vi säger så. 6 november 1860. Alla Aspöjaborna samlade igen. Nej, det var inget samlat möte, utan det kom ut information om att Aspöjaborna hade skickat in för att de ville få lite bidrag till ett utflyttningsbidrag. Och det fanns sådana statliga medel att få även då. Så att Lantmäteriet och de statliga organen, de tillstyrkte utflyttning, men inte till de som då behövde flytta inom sin egen mark. Och det måste ha varit Bodö, Sandell, Söderholm och Asplunds. Det är de husen som ligger kvar på samma plats. Tror jag. Alla andra fick ett visst bidrag beroende på hur många fot de fick flytta och så. Men inte till Lonjö och till Birke. För där fanns det alltså så dåliga hus som inte gick att flytta. Så de fick bygga nya hus. Så de behövde inget flyttbidrag. Och det är också lite, alltså de som kanske behövde bidragen mest, de fick ingenting. Det är också lite lustigt. Men varför flyttas det till Lonjö? Jo, den kom längst ner på besiktningskartan, det huset. För den hade inget hus som kallades hus. Det var inte beboeligt. Likadant Birke kom på andra plats tror jag. För där hade ett hus som inte... De hade hus på Aspöja men klassades som ej flyttbart. Så att det är lite roliga sådana saker som står i de här protokollerna.
Du får bara avrunda lite grann sen. Mm.
Ja, då. Lagskiftet alltså kom ju, var det klart då. Och sen så vann det lagakraft 1862. Fisket kan jag bara ta kort. Den är mycket svårare att läsa för den är inte översatt till svenska idag. Det har ju egentligen en jättestor betydelse för Aspöborna har funnits. För att det var där som egentligen fanns ekonomi också inblandad, inte bara jordbruk. Utan fisket var ju för många minst lika viktigt där ute. Sen har jag ju fått på bordet att prata om befolkningsförändring på Aspöja. Och jag kan se att den följer rätt bra glesbygden i övriga Sverige. Den största anledningen till att det ökade, det var nog i alla fall den förändrade jordbruksreformen. Och lagarskiftet som gjorde att jorden brukades på ett annat sätt. Så fler fick möjlighet på mat. Sen har det skett beroende på fisketillgången, sillen framförallt. Jag kan ta en grej som jag lagarskiftet 1903. Måste jag ta en liten grej som jag glömde. Vi har pratat så väldigt mycket om jakten. Eller sjöfågeljakten. Men det jag kan hitta i det så står det att bara jakt tillhör vannen. Det står ingenting om sjöfågeljakt utan det är jakt. Så om det simmar en gris på ditt fiskevatten så är det jakt. För det står ingenting om sjöfågeljakt. Det var lite historia.
Tack så mycket. En fråga till Johnny.
Det finns ju hur mycket grejer som helst man skulle kunna ta upp. Men alltså, allt det här kan ni läsa. Det är bara att gå in på Lantmäteriet, tanka hem förrättningen och läsa. Den är väldigt lättläst.
Hur många timmar har du lagt på det?
Ja, nog... Under åren har jag lagt många
alldeles för mycket.
flera veckor.
Men en fråga, varför inte fisket samtidigt?
Ja, det kan jag ta. De klarar inte det. Den generationen som gjorde lagskiftet 1859 till 1860, de klarar inte en till. Det dröjde 43 år innan man och en ny generation för att orka med ett sånt stor grej till. Det är min åsikt.
Du sa att det här det lagarskiftet var inte översatt. Betyder det att
Nej, det finns ingen text. Jag hittar ingen översättning på 1900-talet senare alltså.
Nej.
För lagarskiftet finns ju översatt till maskinskrift.
Jaha,
den går ju rätt så lätt. Och, är det någon som vill se så har jag alla grejer med mig här. Va, så att,
Men det andra jag sitter och läser,
det är alltså, du får ju förstora, ja. Det är skrivstil och det är jättesvårt alltså. Men man kan, om man verkligen går in, det är ju så att 1903 då använde man ju ett juridiskt språk som kanske är från 1850-1860. Det är ju som idag om du tar en jurist till exempel, så får du ett språk som användes i Sverige på 40-50-talet. Så det är svårt att läsa de här skrifterna. Även om det är på 1900-talet.
Bra, tack så mycket Janne. Du vill ställa frågan.
Nej, jag tänkte bara tillägga att resultatet är ju det vi ser på väggen här bakom. Ja. Där är ju lagarskifteskartan. Och den kan man ägna sig ganska mycket åt om man är intresserad. Det är fantastiskt mycket information. Dels om hur landet såg ut på den tiden. Det är stora förändringar på den punkten. Och sen hur gränserna har dragits då. Jätteintressant och värdefullt. Och det är ju alltså den kartan plus en beskrivning som Johnny pratade om då, som är hela lagarskiftet. Mm.
Och där kan jag lägga till att den där, på den där kartan sitter det massivt med små områden så här som är numrerade. Och alla de områdena finns då i en bok som ligger i kassaskåpet där ute i hallen. Så då kan man slå upp varje område för sig och se hur de, vad var det för plats det här, hur bedömde de den platsen.
Sen kan man ju se att man gick alltså runt också och besiktigade, jag tror det över 2500 objekt.
Ja, det är det med de här siffrorna.
Och det är en liten teg, alltså alla objekt på Aspö finns alltså besiktigade. Mm.